Bered en väg för Herren. Vi har hört en text om att alla berg ska sänkas och alla höjder höjas. Och jag har väldigt svårt att tänka mig en jord där detta sker på riktigt, höll jag på att säga. Att allt skulle bli helt platt. För jag tänker ju ändå att Gud har skapat berg och höjder för att det behövs. Och såna här riktiga djuphavsgravar för att det behövs. Men så tänker jag så här, det kanske har att göra lite med mina höjder och djup. Inte att det ska jämnas ut så att hela livet liksom blir beige, eller hur jag ska uttrycka det. Men att Gud finns. Både när jag känner mig på topp så är ju Gud där. Och när jag försöker sträva och kämpa vad som känns som en uppförsbacke så är ju Gud med mig. Och när det känns som att livet är det djupaste, eländigaste så är ju Gud där och bär och håller. Och de där dagarna när jag känner mig djup som är smart så kan ju Gud även möta mig där. Så berg som ska sänkas och djup som ska höjas. Jag tänker att det berättar någonting om att Gud är hela livets Gud. Att Gud är med överallt. Och så är det en röst som ropar i öknen. Nu lever ju inte vi riktigt i öknen. Men helt plötsligt så blev allting vitt runt omkring oss. Och man ser saker på ett annat sätt. Saker som jag förut inte har lagt märke till träder fram mot det vita. Och saker som kanske har varit jätteviktiga för mig eller som har varit problem. På något sätt suddas de ut när det blir ett snötäcke överallt. Vi ber tillsammans. Tack kära Jesus att du är här. Att du är hela livets Gud. Herre, tack att vi idag får förnimma din röst in i våra liv. Herre, kom med helande och uppmuntrande. Kom och stärk och styrk. I Jesu namn. Amen. Vi läser tillsammans från Lukas 3. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturien och Trakonitis och i Lysanias i Albene. Och när Hannas och Kajafas var överste präster, kom Guds ord till Zacharias som son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör hans stiga raka. Varje klyfta ska fyllas och varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem, huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Och varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som inget har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och fråga honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? Sa han till dem, Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes, eller Lukas menar jag, som skriver det här, sätter in Johannes döparen, den här på ett sätt obetydliga personen som har levt i öknen så länge, i liksom kyrkans tid och makt och i den politiska makten. De två överheterna. Och samtidigt så förstår vi ju att det är den här enkla mannen Johannes som är huvudpersonen. Och samtidigt är ju inte heller han huvudpersonen, utan han pekar ju vidare på Jesus. Så de här storheterna som vi på ett sätt alla lever under, olika maktstrukturer. Det kan ju vara banken som, vad ska man säga, delvis äger oss om vi har lån. Politikerna som bestämmer över oss och klockan som tickar. Så är det ju ändå inte det som är det största i våra liv. Utan det är ju Gud. Johannes är den sista profeten från Gamla testamentet som visar framåt mot Jesus. Och nu är det dags. Gör plats i era liv. Bana väg för Herren. Bered en väg för Herren, brukar vi sjunga så här i adventstid. Gör plats. Och så är Gud den som finns våra toppdagar och våra bottendagar. Som omfamnar och omsluter hela livet. Och som är den som vill räta ut våra krokiga vägar. Ibland finns det en bild på såna här sociala medier. Det är en liten ruta så här. Och så står ungefär, så här tänkte jag mig livet. Och så är det ett rakt streck och så är det mål. Så här blev livet. Och så är det en liten ritad person då. Och så är livsvägen, ni vet, så här fram och tillbaka och hit och dit och mål. Och det är så våra liv ser ut. Och samtidigt så kan vi förstå att vissa av de här krumbukterna har vi behövt för att mogna. Eller bli mer ödmjuka. Eller så har livet bara hårt tacklat oss hit eller dit. Och ingenting kunde vi egentligen göra åt det. Men vi vet att Gud är med. För att Gud är med. Höjden och i botten. Ingenstans kan vi fara utan att Gud är med och ser. Men vad ska vi göra? Frågar olika personer. Ja, har du två skjortor? Så var generös. Kanske att det var riktat till saddukeerna som kanske höll lite hårt i sina egna saker. Ja, men vad ska vi göra då? Säger soldaterna som är en sån här maktstruktur där. Kräv inte ut mer än vad du ska ha. Okej, makten bestämmer att ni har rätt att ta skatt eller tull. Gör det, men kräv inte mer. Vad ska vi göra? Ja, gör det som du är ålagd att göra. Men gör inte saker värre. Bidra inte till värre strukturer än vad som finns. Och försök att liksom utjämna så mycket du kan. Var generös. Bär sån frukt som består. Bär den frukt som livet ger dig. Och vad är då de här frukterna? Ja, det är ju synliga bevis så att säga på att Gud finns. Att vi ler mot varann. Att vi så här i jultid kanske går och funderar på någon julklapp till någon vi tycker om. Bara för att vi tycker det är härligt att ge. Eller att vi vill bli mer lika Gud. På ett annat ställe i Galaterbrevet så står det liksom om andens frukter. Fast det står andens frukt. Andens frukt är kärlek. Och utifrån det så kommer ju också glädje, frid, tålmodighet och massa andra saker. Men det är alltid kärleken som är grunden för alla de här frukterna. Så när jag tänkte mig att mitt liv liksom snabbt och enkelt, höll jag på att säga, rakt skulle gå mellan punkt A och punkt B, så har jag ibland behövt ta lite omvägar för att växa i den där kärleken. Och du som har knuffats hårt hit eller dit och liksom bara har, det enda du kunnat göra är att parera. Där får man kanske be om kärlek. Be om kraften att orka förlåta. För att bli befriad själv. Och så har nu snön lagt sig över vårt landskap. Och alla ljud blir ju på ett annat sätt. Och kanske är det lite liknande i öknen. Att ett vrålskrik kan liksom bara försvinna iväg. Men en liten viskning kan höras hur långt som helst. Och så är Johannes döparen där och berättar om någonting nytt. Om omvändelse och dop som ger förlåtelse. För det kanske är det vi brottas med allihopa. De där orden som bara flög ur munnen. Eller orden som aldrig riktigt vågade komma fram. Och då är ju Gud där och vill förlåta. Och så får vi som enskilda personer och församling försöka lyssna också efter Guds ord. Stanna upp lite grann och försöka lyssna efter de där viskningarna. Vad vill Gud med mitt liv? Vad vill Gud med församlingen? I ett, vad ska man säga, förändrat landskap. Vi har varit i pandemin och på ett sätt kommit ur den, även om det är höga smittor och sådär. Men det pandemin gjorde med oss av avstånd och avskildhet och kanske ensamhet. Och så kommer en bankkris. Vad gör liksom församlingen då? Vad kan vi vara då? Kan vi stanna upp både som enskilda och som församling och försöka lyssna? Kanske behövs öken i mitt liv eller snövidden för att jag ska se någonting annat. Upptäcka det jag trodde var obetydligt. För att där vill Gud möta människor. Där vill Gud möta mig. Och kanske att det som jag har trott har varit så där jätteviktigt och det mest centrala. Det kanske inte framträder lika tydligt. Kanske att vi behöver, att jag behöver lite öken i mitt liv. För att se någonting nytt och stanna upp. Stilla mig. Och kanske att nu inför jul eller inför ett nytt år, att jag får försöka att sakta ner lite och kanske skala av. För att bereda plats för Gud. För Jesus Kristus i mitt liv. Och jag tänker att ju större plats jag ger honom och den heliga anden, desto större plats kommer faktiskt det som är det riktiga livet att få. Det som är beständigt och det som är kvar. Det som gör att jag kan bära god frukt. Att du kan bära frukt. Risken med en sån här text är ju att det enda man kommer ihåg efteråt var att Johannes sa huggorms yngel. Så har i alla fall varit för mig under den här veckan när någon frågar vad det är för text. Jag kommer inte ihåg riktigt, men det var huggorms yngel. Men det viktigaste är ju att det är en text om en Gud som vill vara närvarande. En Gud som vill få plats i ditt liv. Och texten från Jesaja, eller var det Jeremia? Jesaja 40. Att trösta mitt folk. Om jag ska kunna trösta någon så måste jag ju faktiskt stanna upp. Så måste jag ju vara närvarande där. Det är klart att jag kan skicka några sms i förbigående så. Men någonstans måste jag ju också vara närvarande om jag verkligen ska trösta. Och inte bara peppa. Att trösta. Att vara där. Inte alla orden. Utan bara att vara där. Trösta mitt folk. Var närvarande. Och så får vi bereda plats för Gud. Och försöka lyssna. Försöka höra. Och kanske tacksamt ta emot öknen i våra liv. Eller den här snövidden. För att se någonting nytt. Förnimma någonting nytt. Vi ber tillsammans. Tack kära Jesus att du vill visa oss ditt rike och din närvaro. Herre, tack att du bär i djupet och att du finns med i höjden. Herre, tack att vi får vända oss till dig. Och Herre, ge oss drömmar och visioner. Och Herre, hjälp oss att se det som vi har trott har varit obetydligt. Herre, låt oss vara närvarande i våra liv och i andras liv. I Jesu namn. Amen.